Hörrni grabbar, har ni hört? Va?
Vadå?
Ni, så, hörde ni inte från i morse? Zlatan köper in sig i podden, 25%. Vi är delägare.
Åh, oh, fan vad kul!
Vänta. Det här är väl inte ens ett företag?
Hur? Nej, men Zlatan blir delägare i Kick and Rush.
Hur stor andel sa du?
25%.
Shit, vad coolt.
Så han äger 25% och Expressen äger 75%?
Ja.
Vad innebär det här?
Han köpte Noah Bachners del i podden.
Ah,
köpte han nu.
Okej, okay, men det kan jag leva med. Ja, okay. men
jag visste inte ens att Noah hade något typ av engagemang kvar.
Nej, han har inte haft några intäkter sedan 2015. Men skönt att han är borta, 100%. Så han inte haft någon aktier.
Okej, okay, jag kan köpa att han blir utköpt, men vad betyder det här för innehållet?
Nej, men det enda kravet vi har det är att Zlatan då vill att du ska läsa upp det här, Sebastian. Hej, detta är Kick and Rush, en podcast om Premier League. Ja, jag skickade det till dig, du kan ju köra den. Du ska bara läsa upp den.
Det här är ju jättelångt.
Det är hans egen skrivna intro bara.
Hade du inte planerat?
Ja, men nu ändras lite grann. Det här är jättebra
Zlatan,
affär.
Okej. Och det är på den här lappen då?
Ja, det är så.
Och jag ska bara inte lägga till något, bara läsa.
Nej, läs bara så.
Okej,
det här blir skitbra, Sebastian. Mm. Det blir grymt.
Hej, detta är Kick and Rush, en podcast om Premier League. En liga som grundades 2016 när Zlatan Ibrahimovic skrev på för mig. Men vadå, det här kan vi inte...
Nej, men fortsätt bara läsa. Läs det bara. Det spelar ingen roll. Läs bara. Kim kan klippa ihop det här sen så att det blir sammanhängande och bra.
Okej, ja, jag fortsätter efter det då. De sa att Kick and Rush skulle gå i pension, men vi ska skicka hela Aftonbladet i pension. Vi kom som kungar, lämnas som legender. We are a lion. Lions don't compare themselves to Frida Fagerlund. Vad ni ska få julklapp, inget. Ni har en Kick and Rush. Pep Guardiola har inga punkhjul och Tony Flyger är sämst. Det här är inte en sammanhängande mening. Det här är bara nonsens. Vi kan inte läsa upp det här.
Alltså, jag
tycker jag vägrar.
Jag tycker det låter bra. Ge mig det bara.
Ja, ta det då. Jag går härifrån. Hej. Kick and Rush är tillbaka. Sportexpressens Premier League-podcast, 100% oberoende. Jag tog ett snabbt styrelsemöte och slog tillbaka Zlatan Ibrahimovic. Försök att köpa oss.
Det är ett hån mot all svensk föreningsdemokrati att påstå att det finns någon slags liksom styrelsemöte och någonting. Du är en ond och inte särskilt upplyst despot, Sebastian. Säg som det.
Jag säger så här, medlemmarna styr. Och även om jag är ensam medlem så är det fortfarande medlemsdemokrati och medlemsstyre. Nej, men ni kan kalla mig despot hur mycket ni vill. Men ni som kallar mig despot, där har vi en övergång, värdig en despot. Det är ju Petter Landén.
Ja.
Och Pontus Wejnemo.
I bend the knee, som de säger på fantasyspråk.
Ja, det skulle du aldrig göra för mig. Alltså, det finns ingen programledare i hela poddsverige som åtnjuter så lite respekt. Alltså. Hitta en enda.
Ja, men det är också, Sebastian, ska vi börja med det här? Det är ingen som förtjänar så lite.
Nej, jag skulle kunna säga, förra gången jag bad om så här Twitter-människorna att hjälpa mig, de går ju bara på mig.
Jag har ingen
på min sida. Precis som Una Emery.
Nej. Försök. Eller ja, om det är början på en större diskussion så I'll allow it.
Jag har ju frivilligt gått med på att klippa ner Arsenal-inslaget.
Du la upp det som att jag vill bara prata om Emery, sen har vi nyhetssvep och matchen omgång.
Det var
exakt så det var.
Jo, men här tycker jag.
Och jag tycker inte, nej.
Jo, men okej, men jag tycker så här att det händer mest i Arsenal just nu, faktiskt. Bland de stora klubbarna.
Ja, man skulle ju kunna säga att Tottenham som sparkat liksom sitt helgon till tränare, tagit in djävulen, ja, de har spelat två matcher.
Om vi bara precis hade spelat in ett extra avsnitt helt om Tottenham, då hade vi ju...
Det var också förra veckan, så det var nog det ordinarie.
Det var 40 minuter. Mm. 40 minuter om Spurs.
Mm.
Okej, då kan ju Alpha Corex, eller vad heter den? Prefix.
Phoenix Triplet.
Ja, exakt. Då kan jag skälla ut mig senare. Men jag tycker så här, okej, vi beredda då. Vi kör en större diskussion om tränare, va?
Mm.
Vi älskar att prata om tränare. José Mourinho har kommit in. Vad tycker vi om hans första tid? Matcherna kanske man inte kan säga så ofantligt mycket om. Det var ganska tajta matcher. Men ändå, alltså så här.
Inte Mourinho-eska.
Nej, de har ju varit väldigt målrika. Och det får man ändå säga att det vi varnade för med Mourinho, det var ju att han kan ju stabilisera lag, men han har haft, i alla fall på senare tid, svårt att få sina lag att producera mål. Nu har det varit omvända, de har släppt in mål och gjort mål.
Mm. Alltså det roliga är att det har varit två helt omvända matcher. Dels när man liksom håller på nästan att tappa mot Villa. Det börjar jättebra och sen
var det inte West?
Mot West Ham var det såklart.
Ja. Ja, men de har samma färg så det är jätteförvirrande. Det kunde varit Burnley också.
Det är också två dubbelnamn.
Scunthorpe United har väl också de färgerna.
Ja, du ser. Ja. Jag hade kunnat sagt vilket lag som helst.
Exakt.
Det är...
Jag vill ursäkta alla West Ham-fans. Och Villa-fans.
Ja, och Scunthorpe-fans. Nej, men ja, de höll ju typ på att tappa mot West Ham. Och ja, men tappa åtminstone upp till 3-2. Men, och sen då emot Olympiakos släppa in två tidigt och sen vända, det är ju superspännande. Jag vet ingenting om vad man kan vänta sig nu, för det kändes som att så, ja, men antingen så efter West Ham så var det som, ja, men nu vände de, visade ändå moral och kunde liksom stå uppe och trots de höll på att tappa och mot Olympiakos så visade de moral och kom igen. Det känns lite positivt.
Ja, jag vet. Men det finns lite olika liksom, ingångar i det här också. Dels så har de mött ett krisande West Ham. Vi kommer väl komma in på Pellegrinis scen. Och Olympiakos, hur mycket av värdemätare är det? Egentligen kan man fråga sig. Men däremot, så det första man har sett av den comebackande José Mourinho, som för övrigt också gått klädd i en sån här Tim Sherwood väst. Har ni tänkt på det? Hade inte Tim Sherwood alltid sådana, alltså typ ärmlösa vintervästar? Det kan ju vara en hommage till den store Tim.
Det kan det vara.
Sidospår. Men att han känns, och det är nästan som den historien han har velat berätta om sig själv, att han är mer harmonisk, gladare, inte lika pressad. Och då har man nästan sett i det här liksom när han kramar om bollkallen. Och när han drar det här skämtet att köpa Amazon-dokumentären.
Om ni vill veta vad jag sa jag alltid.
Exakt, exakt. Ja. Och det är ju fortfarande liksom underhållande. Det är fortfarande liksom Mourinho-showen som fortsätter på ett lite annan väg än vad vi har sett tidigare. Alltså jag tror fortfarande att Tottenham och will go down in flames efter Mourinhos, när vi summerar hans tid. Men det är intressant att se att det har börjat på ett sätt som jag inte trodde att det skulle göra. Det känns gladlynt och kul.
Alltså jag känner så här, speciellt då med Olympiakos matchen, att alltså jag har aldrig tvivlat på att Mourinho varit en duktig matchcoach. För det vet vi alla, alltså när han till exempel saboterade Liverpools titeljakt där genom att komma ut schabbi som få, ha Thomas Kalas från Tjeckien som var, hur gammal var han? 16 år som mittback och vinna med 2-0. Så, och Olympiakos, där låg de ju under, han tar ut Dyer, sätter in Eriksen, ändrar taktiken och lyckas vända på det och göra 4 raka mål. Det har jag aldrig tvilat på, men det är lite som du säger Petter, att det är långsiktiga, det är där Mourinho fallerar. Alltså jag tror att som matchcoach, om vi bara hade liksom, säg att ditt lag bara har en enda match, en enda final, då skulle jag nog fortfarande ta Mourinho framför nästan alla andra.
Ja, absolut.
Tror jag. Alltså han känns så bra på det här, han känns så mycket bättre till exempel än Guardiola på de här enskilda matcherna. Ja, men... Även om Guardiola såklart är mycket bättre på det långa. Långa loppet. Så har vi snackat nog om Mourinho nu eller? Vi ägnar ju ett helt avsnitt åt honom. Vi har något mer att säga.
Jag vet inte om jag tycker att vi har det. För det är ju liksom intressant. Du sa ju förra vid specialavsnittet också. Jag kan inte säga hur han ska få Tottenham att göra mål. Det är ändå 7-2 nu. Kan vi dra några slutsatser? Eller?
Nej, men jag sa ju också. Jag trodde att de skulle släppa in 2 mål. Nu har de släppt in 5 på 2 matcher. Ja. Så,
4,
förlåt. Såklart. 4 är det såklart. Nej, så jag säger som ni andra, jag tycker det är lite för tidigt. Att han skulle spela med Harry Kane som ensam topp, liksom, det var väl det mest väntade som någonsin hänt.
Ja, men jag har sett artiklar i engelsk press att han har flyttat Dele Alli, eller gjort om hans offensiva mittfältsposition lite. Han blir ju en Fellaini som är skicklig med fötterna, känns det som, i Mourinho. Men jag tycker också att det är lite för tidigt att dra riktiga slutsatser. Det ska bli intressant att se hur hans Tottenham agerar mot riktigt motstånd, så att säga.
Dele Alli, a poor man's Fellini.
Ja, eller en pretty wealthy guys. Jag vet inte. Men det är oavsett intressant att säga hur länge han kommer vara till synes så här harmonisk och lycklig. För det är ju
tills första motgången liksom.
Men är han så lättbruten nu? Jag vill liksom inte tro det.
Du vill ju tro att så här, nu har han fått det ur systemet med den här fruktansvärda tiden i Man United där det var ganska utdragen separation, och där han verkade befinna sig på kollisionskurs med både supporter och ledning ganska länge, att han liksom har lärt sig av det och kommer vara en helt ny Mourinho. Kalla mig skeptisk.
Ja, nej, men som jag säger, jag tror alltså, det kommer brinna liksom. Det kommer ju vara Dantes sjunde inferno och sådär. Mm. Men det är liksom intressant, jag undrar om det räcker med en motgång för att knäcka Happy Mourinho. The happy one.
Är det hans sjunde inferno verkligen? Är det inte sju kretsar i helvetet?
Helvetets sjunde krets. Ja, det är så du säger. Du säger inte sjunde inferno. Nu har vi alla rättat varandra.
Unai Emery tvingas ju ställa, det här, till och med jag känner för dem. Han tvingas ju ställa in en universitetsföreläsning som de hade lite förhastat döpt till A Masterclass in Coaching. Mm. Han tvingas ställa in det uppträdandet för han förstod att det kommer ju bli ett haveri. Folk kommer komma dit och om inte skrika och kasta saker på mig, i alla fall typ
skratta.
Nej, men de kommer så här kapa frågestunden och bara, hur kan du peta Özil, en idiot, och bla bla bla. Nu, vi spelar in det här när Europa League ska spelas. Där kommer det liksom firas ut, det kommer fällas ut en banner, ett baner där står Emery out. Det känns som att det mobiliseras nu med Arsenal-leden. Ni som är lite outsider, hur länge känner ni att han kan vara kvar?
Alltså, innan Ornsteins artikel om att han satt säker, trodde jag att han skulle vara borta vid det här laget. Att Arsenal hade sett att det inte håller. Nu vet du fan, för att jag vet inte riktigt vem de ska plocka in. Alltså nu när Tottenham agerar så fanns det ju ganska tydligt en ersättare på plats. Han anställdes ju, eller offentliggjordes ju timmar efter att Pochettino fått sparken. Jag ser inte vem det är Arsenal ska ta in om de gör sig av med Emery nu.
Intressant att du säger det, Peter. Det är så som att du visste att jag hade förberett en lista på...
Fan, då kommer de ju på att vi har manus.
På kandidater som har nämnts. Vi tar den som nämnts senast och med ändå hyfsat trovärdiga källor bakom. Daily Mail påstår att Edu, som han heter, har scoutat Nuno i Wolves som möjlig ersättare.
Hur mycket scouting kan det behövas?
Jag vet inte.
Tänker jag att de flesta
ser. Du har suttit och tittat på Premier League lördag liksom.
Ja, exakt. Men så här, ja, jag kollar väl på en rival då för en gångs skull.
Ja.
Det är jätte, ja.
Vad heter den här West Bromwich-tränaren som hade plötsligt att han sett ett videoband av någon? Och så var det ju liksom 2017, så ingen har ju videoband längre. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Han blev inte långvarig. Vi googlar
det
sen.
Var det Darren?
Nej, det var inte han. Ja, men det var inte han. Men skitsamma. Nuno har gjort ett bra jobb med Wolves. Spelade ju en typ av fotboll i Championship, har väl justerat sig lite till lite mer underdogsinriktad fotboll i Wolves. Förra säsongen var ju en väldigt stor framgång för dem, spelat med tanke på att de tog ganska många fina skalper. Vi kan ju nämna United-segeln. De slog väl United två gånger i loppet av någon månad.
Ja, slog ju City den här säsongen.
Ja. Ett lag med kapacitet att slå de allra bästa, ett välorganiserat bra lag, en tränare som kanske går att få loss, det känns så, om man jämför med några av de andra som jag kommer att lista.
Ja, men kan du gå igenom dem så vi vet vad vi har att förhålla oss
till? Nej, det vill jag inte.
Nej,
nej, nu kör vi person för person. Okay. Jag vill veta vad ni säger om nu då.
Ja, säger det är ju...
Okej. Först pratar vi om han skulle funka och sen pratar vi om hur realistiskt det är. Mm.
Det känns verkligen som att det vore ju någon form av George Graham... återvänder liksom tillbaka till lite andra rötter än Wenger. Mm. Och det känns ju på ett sätt spännande, en coach som inte är så filosofisk på det sättet som Emery är till exempel, att jag vinner bara om jag får vinna på mitt sätt. Så det vore ju en annan riktning för Arsenal,
mer pragmatisk så
ja,
att säga.
Jag tror att jag tror absolut att det skulle vara en vettig och rimlig kandidat.
Ja, det känns som att han skulle kunna stabilisera upp, att han kan sätta ett fungerande försvarsspel. Är det i längden den tränare Arsenal tänker att de ska satsa på? Jag vet inte. Hyggligt realistiskt så skulle det bli hyggligt bra. Men
ett argument mot Nuno som framfördes och som jag tyckte ändå hade någon slags bäring, det är det att problemet med Nuno är att han är så van att vara underdogen. Och det var ju det liksom problemet med Emery. Alltså om man bortser från PSG där han var allt annat underdog. Så han hade skolats mest i att spela liksom underdog-fotboll mot mycket bättre fotbollslag. Och att för att bli ett lag, typ ett Liverpool eller ett City, så ska du ha en tränare som liksom van att dominera och van att vinna. Och Emery har ju, det Emery liksom har tappat helt som Wenger hade under största delen av sin tid i Arsenal, som han också i och för sig tappade på slutet. Det var ju det att Arsenal brast kanske mot de allra bästa lagen, men de raddade upp bra resultat mot de dåliga lagen vecka efter vecka. Det gör de inte under Emery heller längre. Alltså de liksom är nära att förlora mot Southampton. Southampton borde ha vunnit med 4-1. Mm. Liksom. Så är det ett problem? Och hur många exempel kan vi komma på där någon har kommit från en andra position och liksom axlat jobbet som stortränare? Och liksom det har varit en ganska skön övergång. Pochettino får ju sägas vara en sån. Mm. Kommer ju från Southampton. Rodgers i början i alla fall i Liverpool.
Det började ju inte jättebra, men...
Nej, okej, men i mitten då.
Men han hade ju den filosofiska inställningen att om mitt lag bara spelar som de kan så kommer vi att vinna mot alla.
Mm. Och det, måste man inte riktigt ha det som stortränare? Liksom?
Jag tror nog det, men jag vet inte, jag är inte helt... med tanke på hur många alltså ideologiska tränare det finns i Premier League, ja men Pep och Klopp framförallt, så finns det någon form av värde kanske i att ha en, ja men en Nuno typ.
Ja, du måste väl också se vad som är prioriteringsordningen för Arsenal nu. Alltså jag kan ju se värdet i att köra Nuno den här säsongen och eventuellt även nästa, ja, som en slags brotränare. Alltså,
precis.
Som ska väga över till nästa liksom. För att just nu är det ju, allting är ju total cirkus, och det tror jag att han skulle motverka.
Nästa namn då? Ja. Om någon hade sagt att jag skulle föreslå det här för ett halvår sedan, så hade jag bitit personen i näsan. Brendan Rodgers, Leicester Citys tränare. Börja med om det är bra eller inte, sen tar vi om det är realistiskt eller inte.
Som det ser ut nu i Leicester och sett till att det finns unga spelare att utveckla Arsenal, så skulle det vara bra, men det känns ju inte på något sätt realistiskt.
Nej, Pontus, du har ju kallat Brendan Rodgers för förlorare ett tresiffrigt antal gånger i den här podden.
Nej, jag tror inte att det är en bra idé. Nej. Och nej, jag tror inte att det är realistiskt.
Varför tycker du inte att det är en bra idé?
För jag tror inte att han kommer att klara av att axla rollen i Arsenal. Framförallt inte under längre tid. Nu har det funkat kortsiktigt hos Leicester. Och det är ju kanske bra. Men jag vet inte. Jag tror inte. Jag tror att det skulle bli stor press på honom. Förväntningarna är för höga. Han skulle med sin otroliga dåliga självbild implodera.
Otroligt part i mål där.
Ja, verkligen. Så
Rodgers får ju mycket skit i den här podden. Alltså väldigt, väldigt mycket skit.
Väldigt mycket oförtjänt skit, ja.
Ja, men alltså om man ändå tittar tillbaka på hans Liverpool, det var ju ett väldigt bra Liverpool egentligen.
Det var det. Sen, alltså hans lag är väl... På något sätt känns det som att hans lag är väldigt momentumdrivna. Och att när det inte går bra, då går det riktigt dåligt på något sätt.
Ja, precis. Och Arsenals fanbase med all respekt är ju väldigt...
Du känner ingen respekt för oss.
Nej, men det är ju väldigt... I motgång är det ju väldigt högljudd fankrets. Det är inte känt för att vara de som är mest stöttande i motgång.
Nej.
Och jag tror att liksom i Leicester så har de inte riktigt samma förväntningar och pressen blir inte lika stor. Men han vet ju om såklart att om det går dåligt så kommer det rullas ut en banderoll med Rodgers out.
Mm. Och den typ sys nu. Bara ryktesnivå, sys den nu.
Ja, men, alltså absolut. Men finns det liksom en möjlighet att Brendan Rodgers kan ha utvecklats
absolut
som person?
Inte. Nej. Jag tror inte på personlig utveckling.
Nej, just det. Fan, jag glömde den lilla detaljen.
Nej, det är klart att det finns...
Ner med honom till Scunthorpe United, säger jag.
Ja, stackars eller Aston Villa eller
Dragen
West Ham. Vad den är
hela tiden. Apropå partymålet som du sa. Nästa person är en person som du tog att ha... nästan bäst inblick i hur han är som tränare, Mikel Arteta. Coachad som tränare under Pep Guardiola. Han tillskrivs väl ganska stor del i just Sterling och Sanés utveckling, va?
Ja,
inte de två?
Alltså det är lite oklart också. Han, alltså, exakt vad det är han har gjort. Han har ju gått i Pep-skolan, liksom. Och Pep håller ju honom ganska, eller väldigt högt, liksom. Han gillar ju hans, alltså hans hjärna, hans sätt att se på det taktiska och även den personliga utvecklingen som du är med på. Sen har jag sett också där det är många som menar att att man lägger över det på Arteta också för att höja honom, just Sterlings utveckling, att det egentligen är Peps masterclass. Hur som helst, den känns ju någonstans väldigt logisk.
Den var ju på gång, ska ju sägas, innan den fin Ivan Gazidis. Ja. För som storyn är, och Ornstein har bekräftat det, så jag tror på den. Det var att det stod ju mellan Emery och Arteta. Och att Gazidis då, sista han gjorde innan han drog till Italien och förstörde en annan anrik fotbollsklubb, var att säga, nej men vi tar Emery. Och sen fuckade han off. Mm. Och Arteta var besviken, men köpte det ändå. Så jag tror inte han är bitter, och han har inte stängt dörren, tror jag inte.
Nej, det tror jag inte. Alltså det skulle ju vara, han har ju en historia i Arsenal. Det skulle vara ett... Alltså, med tanke på den situationen som Arsenal befinner sig i nu, hade varit Arsenal för några år sedan, hade känts som att, oj, det är ett väldigt stort kliv att gå från ass liksom till huvudtränare. Men med tanke på vilka spillror Arsenal är i just nu, så kanske han ändå, just med tanke på bakgrunden har i Arsenal, att han har gått i Pep-skola, att det skulle finnas ett tålamod från den annars ganska otålmodiga fanbasen att låta Arteta få jobba in sitt sätt och sitt sätt att spela över en lite längre tidsperiod. Sen så, alltså sen ryktas det också om att Arteta liksom groomas, inte på det där hemska män på internetviset, utan förbereds för att axla Peps mantel när han lämnar, mest troligt efter att kontraktet går ut.
Så kan det ju mycket väl vara, och då har jag Arsenal noll chans, va, att konkurrera, även om Ezek Barteta, alltså, han var ju kapten i Arsenal, han känner säkert mycket för Arsenal, men vem i hela helvetet skulle välja att gå till Arsenal framför City? Jag skulle göra det, men ni två skulle inte göra.
Nej, så alltså, jag tror att det är spännande med Arteta, just med tanke på vad alla säger och sådär, och realistiskt känns det ju verkligen, men vad har vi för andra tränare som har gått och blivit?
Nej, jag skulle säga det också. Vi vet ju egentligen ingenting om honom.
Nej, vi har alla de här bluffarna. Vad heter han? Paul Clement.
Ja.
Som ju var Ancelottis andra tränare. Superhypad. Ja. Blev ju ingenting av honom.
Ja. Jose Mourinho var väl andra tränare i Barcelona.
Just han var han andra tränare? Var han inte...
Eller var en hjälptränare?
Ja, exakt. Jag vet inte riktigt vad han var. Men det finns ju många... Ja, men även United har ju då... Ja, men Pep Linders i Liverpool som är jättehypad som andra tränare, som ja, men Klopps högra hand, som har ju varit med och revolutionerat Liverpools spel och så vidare. Han testade ju lyckan i Holland och fick ju kicken därifrån. Gick ju inte alls. Och så, ja, men det är ju...
Nej, man vet ju väldigt... Alltså det jag gillar med Arteta, och det här är så...
Det finns säkert massa bra exempel från andra ligor som jag inte kollar på, men... Men rent Premier League så kan jag inte minnas att det är någon jag vet som har lyckats.
Det är ju Gary Monk, va? Det skulle jag säga.
Just det, såklart. Ja, det är ju det bästa.
Men Arteta är ju den, han var den spelaren som man kände, du kommer bli en bra tränare. Alltså mittfältare som Simeone och Guardiola, som liksom, det känns som att spelet i slutet när hans ben var helt över, som att 90% av hans spel satt i huvudet. Och att det borde... överföra sig att man blir en bra tränare.
Ja, men det finns ju en poäng, det finns ju en poäng att han plockades in i den rollen han har i City idag. Ja. Alltså det är ju ingen slump. Sen är ju egentligen bara frågan övergången från ass-tränare under Pep i City till huvudtränare för det Arsenal vi ser idag är ju ett ganska stort kliv att ta. Det är ju väldigt oskrivet, men det skulle ju vara väldigt spännande och kännas logiskt. Ja. Sen, det beror ju helt och hållet på vilka löften han har fått från City-ledning och allting, vad han känner.
Sen är det ett problem, han är ju väldigt stilig, men det är ett problem att värva ledare efter hur de ser ut. Det var ju så vi gjorde den här podden. Och det gick ju bra för mig då den här gången. Att jag var lika bra som jag är snygg.
Du är precis lika skicklig som du är snygg, Sebastian.
Tack ska du ha. Den klipper vi inte bort. Den gör vi vignett av. Några namn kvar. Vi kör snabbt. Max Allegri.
Är den så realistisk då?
Att ta in mitt i säsongen är ju helt omöjligt.
Jag tror att han skulle behöva en stabilare grund att stå på. Han kommer ju liksom inte kliva in i mitt i uppehållet, matchandet. Tror jag inte. Det skulle väl vara på pappret väldigt starkt namn för Arsenal. Han har ju lyckats med lite i sin karriär.
Ja, jag har känt att jag vet alldeles för lite om honom. för att kunna liksom analysera hans coachgärning. Det känns som att han, när han liksom var som bäst i Milan och även nu med Juventus, han har ju haft liksom så otroligt starka trupper, konkurrensmässiga trupper, samtidigt som det inte alltid gått lika bra i de Europacuperna liksom. Så jag vet inte. Såklart att jag skulle rulla ut röda mattan för Allegri om han ville komma.
Ja, jag tror inte det är så realistiskt. Som ett jättebra namn. Ja.
Nästa då. Fredrik Ljungberg.
Ja, egentligen enbart
ännu mer oprövad än Arteta.
Ja, nej, men det känns väl interimtränare på sin höjd, va? Ja. Jag ser inte det som någon långsiktig lösning. Då blir det ju Solskär om
ja,
det nu inte visar
sparka Ljungberg och det
ja,
exakt. Är ju
så
ont,
det, så att, om det nu inte visar sig att Ljungberg är liksom ett sån här mega alltså underbarn på det här jobbet.
Alltså Lampard, som vi var kritiska till på förhand, har ju nu i säsongen relativt ung. Mm. Men Chelsea har ju verkligen, till skillnad från Arsenal, fått en identitet. Mm. Och en linje i spelet som Arsenal verkligen inte har.
Mm. Men jag tycker också, alltså, det är all rätt att hylla Lampard Chelsea som det ser ut nu. Mm. Man ska avvakta lite. Det är fortfarande väldigt tidigt i den här karriären. Det ser ju extremt lovande ut, men verkligen. Vi vet ju inte riktigt var det tar vägen. Det skulle också kunna, han skulle kanske få skjuts på laget, liksom Arsenal, över ett halvårs tid. Men vi vet ju inte riktigt var det slutar. Lampard har ju liksom inte ens fått ett transferfönster som är en viktig del, måste man ju säga, av fotbollen. Vi måste ju se hur han agerar lite över längre period. Plus att han då fick börja längre ner i Derby. Jag tror inte att det på sikt är särskilt smart att slänga in Ljungberg som ersättare.
Nej, vad jag skulle säga, och det här är typ det jag föredrar. Jag skulle ju kicka Emery nu för att det är för infekterat och det finns ingen, absolut ingen som har ett hopp på honom.
Nej, men det är ju toxiskt läge.
Ja, det är ju bara att dra ut på det. Så sätt Ljungberg som interimtränare säsongen ut. Ingen kommer ha några förväntningar. Det kommer ju vara som när Solskjaer kom in först liksom. Att folk är bara glada att det händer någonting.
Jo, men då sätter du också, ponera att du får den här första tiden som Solskjaer fick. Alltså du kan ju sätta dig i en sån satans rävsax.
Jo, men då har ju Arsenal förhoppningsvis lärt sig läxan och sagt så här att det kan gå hur bra som helst, men Ljungberg, och du kanske blir huvudtränare för Arsenal en gång. Men vi måste liksom undgå den här Solskjaer-fällan. Det blir bara interim. Sen kan det vara problem att han inte har UEFA-licens och kan stoppas av det liksom. Sista namnet. Maurizio Pochettino.
Kommer inte att hända.
Nej.
Vi kan avskriva det.
Nej, det gör jag verkligen. Nej. Det hade ju såklart varit det allra bästa, tror jag.
Ja, ur ett rent underhållningsvärde hade det varit helt underbart. Och för Arsenal hade det varit fantastiskt. Men alltså,
det är helt omöjligt.
Pochettino är för mycket hedersman för det där, va?
Verkligen, det tror jag.
Mm, det var därför jag lämnade Tottenham. Okej, nu blev jag tillsagd då att det finns tydligen andra Premier League-lag än Arsenal.
Chock
för mig.
Alltså, ni som inte är här, alltså ni skulle se att Sebastian Skalle gick i bitar.
Fick ta till luktsalt att den skulle vakna, tog 3 timmar, satte inspelningen på paus. Ni sa något om Marco Silva, va? Everton.
Ja.
Det går ju bra där.
Ja, inte längre.
Nej,
det har inte gått bra på väldigt länge.
Nej, hur mycket sörjer du, Pontus?
Jag absolut ingenting, såklart.
Han var ju ändå din kille för något.
Ja, det var han, absolut. Var det är ju lite, det är alltid trist att ha fel, men det är också väldigt kul att ha fel när det gäller Evertons tränare.
Alltså det var så konstigt, för man kunde se, det var som i små perioder, alltså typ 2-3 matcher, så kunde man se att vänta nu här, det börjar klicka liksom. Mm. Det här liksom,
United-matchen på Goodison,
jag tyckte
jag var så jävla bra.
Högenergiskt pressspel, alltså passningarna sitter, och vänta, där är någonting här, man ser idén komma fram för att sen kollapsa fullständigt i nästa 7.
Men delvis mot City var de också jättebra.
Ja.
Alltså de har ju en jättehöjd, och men det håller ju inte i längden.
Nej, och det måste vara tungt som fan för Everton, för att Marco Silva var de ju, de siktade in sig så tidigt liksom. Mm. Under Watford-tiden också, att han är vår kille, det är han som ska leda det här laget framåt. Och känns ändå som de har gett honom förtroendet över ett par så här tuffa perioder. Det kanske var rätt till slut det här. Att det hände liksom inte det som skulle hända. Han har ju ändå fått pengar att värva.
Det känns lite som att Everton, och det är därför man tycker synd om honom, det är lite som med Roberto Martinez all over again. Att han efter sin första säsong där var ju så otroligt hypad. Och de hade liksom så här, istället för att ha banderoller på spel, han hade banderoller på Roberto. Mm. Och det var ju så otrolig goodwill kring honom. och sen fallerar det totalt och de tvingas sparka honom och all den här hypen liksom resulterar ingenting. Det är mindre skala med Marco Silva. Nu sägs det att han sitter säkert oavsett hur det går mot Leicester, men det är ju, det är ju absolut, absoluta sluttampen här om det inte sker något otroligt mirakel.
Ja, verkligen. Vinner de inte mot eller tar de inte poäng mot Leicester och, eller förlorar de två kommande matcherna, då kommer man ju kicka såklart. Och det är ju med all rätt, det ser ju inte tillräckligt bra ut.
Om de sparkar Marco Silva, blir Allardyce igen eller? Blir Allardyce för...
Du har väl snackat om Moyes, har du inte det?
Ja, väldigt mycket Moyes, även Arteta.
Ja, men Arteta nej.
Nej.
Arteta vore ju en superrekrytering, såklart. Ja. Och såklart att han känner för Everton. Det förnekar jag inte. Han känns också som en hedersman, precis som du sa, Pochettino. Men varför i hela helvete?
Nej, men jag tror hellre han tar Arsenal då.
Men jag tänker att om det är att han hellre vill testa det på en lägre, lite lägre nivå innan ett sista steg, så att säga. Att är det Arsenal, då vet han att om det här kan vara liksom the job.
Mm.
Men Everton, då vet han ju att okej, jag är jättebra ifrån mig här, så kan jag liksom...
Fan, jag vet då, jag sa nej först, men nu, ju mer du pratar Pontus, desto mer sense it makes.
Ja, det är klart, det är klart.
Ja, det är klart, han har skrivit på. Har du inte sett Twitter?
Ja, jag tror det. Pontus på Twitter är ju bara falska rykten hela tiden.
Nej, men det vore ju såklart intressant. Och för Everton mindre riskfyllt än för Arsenal. Om Arsenal plockar ner Teta, då måste det nästan funka. För att det är liksom, de måste funka med de otroliga, ja, men ekonomin man lägger på allting och så vidare. Men medan för Everton så känns det som att de fortfarande har tid på sig att testa fram någonting för att försöka nå upp till...
Inte alls samma supportertryck heller. De är inte lika bortskämda som Arsenal.
Everton jagar ju topp 6. Liksom. Arsenal kämpar ju för att vara kvar där.
Ja.
Det är ju liksom de två olika nivåerna. Men sen så är det, ja, Moyes vore ju jättekul och jag skulle älska verkligen om han gick dit. Det vore det bästa som skulle kunna
vara
för mig.
Ja, men det skulle väl vara, om vi ska bortse från liksom support och sympati. Och så.
Förnedrande för alla parter, förnedrande för Moyes, förnedrande för Everton, förnedrande för fansen, förnedrande för ligan.
Ja, men fansen är ju inte jätte...
Nej, jag vet inte vad som finns, men de Glasgow Rangers har väl någon hygglig tränare som skulle kunna plocka in, eller? Då kan vi snacka underhållning.
Alltså gud, jag skulle gråta i... flera veckor utan
att kunna... Och så snubblar han första gången ut på plan och visar att han gör för att driva med Liverpool.
Ja, just det.
Ja, det vore ju otroligt content, såklart.
De möter Crystal Palace i första matchen, såklart. Eller Crystal Palace, Chelsea. Jag tänker på 3-3 matchen.
Ja.
Den tänker jag på varje dag, kanske. Uh-huh. Varje dag. Det går bra för Liverpool.
Oavsett, de sitter i tångmål och de kickar Marco Silva nu, om det inte är så att Arteta känner, som Pontus säger, att det här är rätt steg. Mm. Annars kommer det ju bli typ en Big Sam.
Ja, men alltså nästan känns det som så. Om de inte har varit progressiva och liksom letat upp en redan i nedställd som de tror på redan. Mm. Men det är ju, det känns som att det finns en brist i potentiella tränare där ute. Att det är mycket det som
jag kan ta med
det. Det är ju svårt för det läget, klubbar som nu har liksom hamnat under Liverpool och City och det som Tottenham hade innan med Pochettino, att det är så här, att hitta liksom den tränare som ska ta en, alltså för Everton har ju en trupp som ska vara liksom uppe mot topp 6 och slåss, men de behöver ju liksom någon som sätter spelet som ska ta dem dit.
Ja,
och då, det är det här kluriga att välja mellan liksom ambition och chans. Där kan jag ändå tycka att de gjorde rätt med Marco Silva. De testade, sen gick det inte, men liksom att då gå tillbaka till Sam Allardyce eller David Moyes är ju lite, eller inte lite, det är ju att ge upp den ambitionen.
Ja, verkligen. Nej, men det tror jag inte är aktuellt heller.
Nej.
Inte realistiskt, men ja, jag vet inte, det är väl mest de två alternativ jag har sett och snackat om. Och de känns ju att det är klart bästa alternativet i alla fall.
Vi får se. Vi har en sista tränare som hänger löst, va?
Den gode City-bekantningen. Manuel Pellegrini, eller Pellegrino.
Pellegrini.
Ja, men Pellegrino, som Mourinho kallade honom.
Ja, just det.
Och sen sa att han förväxlar honom med vatten.
Ah,
som att det skulle göra saken bättre.
Och vad var det Alan Pardew kallade honom?
Ja, det kan vi inte ens se. Det är ju typ rasism. Alltså,
ja, det är inte rasism, det är sexism i sådana fall, va?
Vad har han kallat honom? Ja?
Det är ju gammal på engelska och sen ett nedsättande grovt ord för det kvinnliga könsorganet.
Old C.
Old C, ja.
Classy as always. Nej, Pellegrini, det känns väl lite samma sak. Det fanns ett visst momentum kring honom. Jag fann inte stod först nu, tycker jag. Det momentumet har helt försvunnit. West Ham som hade ett väldigt spännande transferfönster med Haller, som jag kallar honom. Mm. Eller Haller, som Pontus kallar honom. Hallå, kallar han. Som kronjuvel har resulterat i ett lag som just nu ligger på 17:e plats med 4 förluster de 5 senaste matcherna. 23 insläppta mål.
Jo, men har du sett deras målvakt? Det är ju en koppenkille de har slängt in. Det är helt otroligt. Mm. Men det är också, jag känner
Fabianski
igen,
skadad.
Känner igen Pellegrini lite från City. När det liksom inte rullar så har han inte så många bra idéer. Utan då är det, okej, okay, du är duktig på fotboll. Mm. Men jag sätter jag på planen och så lycka till, killar.
Ja, fan, alltså såhär, duckliga, nu ska, alltså, om vi kollar på liksom deras fronttrio kan vi kalla dem. Alltså Rice spelar ju längre bak, men vi bara namnmässigt. Filip Andersson, Declan Rice, Jarmolenko, Allier. Okej, okay, Jarmolenko har haft skadebekymmer och Allier är ny i ligan. Men det är ändå 4 riktigt starka namn.
Mm.
Och att ligga på 17:e plats liksom.
Ja, nej, det är ju monumentalt fiasko, det måste man säga.
Sen Wilshere till... är skadad och det är otroligt. Va? Bakslag för alla.
Men Diaby är väl tillbaka?
All
så här,
all chef.
Det är ju ja, men du bollar upp för dem själv. Alltså det är ju riktigt, riktigt, riktigt svagt av Pellegrini att inte göra mer med den här truppen. Han måste ju leva på så lånad tid nu.
Det är så tragiskt med de här lagen som är så ambitiösa. Alltså, folk gillar så här när det går dåligt för lag som spenderar pengar, men jag tycker fan tvärtom. För de köper ändå roliga och bra spelare och så spelar de dålig fotboll.
Nej, men West Ham smärtar ju, de är ju de roligaste att plocka in liksom Jarmolenko och Nasri och fan Sabaleta springer runt där och nästa med rullator numera. Alltså jag älskar ju West Ham. De måste vara kvar, de måste räddas. Så bort med Pellegrini, fort som attan. Släng in han Pellegrino.
Ja, ta en flaska vatten. Ja. Som står där med en liten slips. Bli utskälld av John Cross på någon presskonferens.
Kommer inte gå sämre.
Nej.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain.
Svep-nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Nyhet nummer 1. Petter Lanén har lämnat byggnaden. Skrik igen någonting på Petter.
Hej
då.
Avgå Pellegrini.
Ja, trist. Påhopp sådär, ja. Mot en äldre man.
Det känns väldigt...
Gillar inte. Vi står inte bakom pensionärsattacker i den här podden, ska ni veta. Petter behövs på annat håll. Vi tar över nyhetssvepet. Och den här gången har vi faktiskt ett ganska bra.
Ja, vi ska svepa undan fötterna på er.
Låter så sensuell när du säger det. Tycker jag.
Men det var meningen.
Okay.
Jag tänker att jag vill förföra våra lyssnare.
Apropå förföra. Ross Barkley.
Ja.
Han förför med bara överkropp.
Gud ja.
Berätta bakgrunden, Pontus.
Ja, han var ute och festade i bara överkropp.
Det behövs inte mer än så.
Det behövs inte mer än så.
Alltså...
Och Lampard tog in honom och sa att det var inte så professionellt gjort.
Vi har ju pratat om det med Lampard innan, att han har ju läckt inom citationstecken, för det tror jag verkligen han ville skulle komma ut. Sitt officiella register över bötesummorna som tillfaller spelare som bryter mot hans disciplinära regler. Och jag kommer att, jag tjafsade om det förra gången, för det var väl 200 000 spänn, alltså 20 000 pund av 230 000.
Roligt med alla unga
för att missa en träning.
Alltså alla unga spelare i Chelsea, så börjar det nästan kännas som så här Lundbergs...
Ondskan.
Ja, alltså det är så väldigt internatskoleaktigt.
Om det här var Martin Heinius kickrush era, då hade vi ju så här, vem är vem i Premier League? Vem är Joao Rabeus? Är det Mourinho som är det?
Ja, gamla goda kickrush
i Premier League ondskan.
Ja.
Ja, alltså finns det något mer? Alltså okej, okay, han dansade bara överkropp, men slog i alla fall inte ner en DJ som en annan kille med rötter eller bakgrund i liksom
i Liverpool
området.
Jag tycker att det är kul när fotbollsspelare är människor liksom. Men sen så det är väl klart rimligt att han får någon form av reprimander mitt under säsong när han springer ute på dansgolv i bara kropp. Jag gillar ändå att se mänskligheten i de här miljardärerna.
Mm, du gillar det. Eller att se mänskligheten hos dig, Pontus.
Ja, men det får du aldrig se.
Nej. Apropå mänskliga människor. Finns det någon mer mänsklig försvarare än Phil Jones?
Nej, han är precis som du och jag.
Det känns ju så. Va?
Ja.
Det känns som att... Jag minns att... jag ska inte svära kyrka, men Erik Niva sa det om Mikael Nilsson en gång, att han tyckte typ att det var läskigt att se Mikael Nilsson i landslaget, för han kände att han är ju precis som jag och alla andra liksom. Han är inte den här övermänniskan som alla andra är, typ Henke Larsson. Och lite så känner man väl kanske med Phil Jones. Och nu har jag läckt ut en anekdot via Dead Electric.
Ja, det är så, det är så otroligt sorgligt. Jag blir väldigt illa till mods när jag läser det.
Phil Jones har ju skrivit på ett nytt kontrakt som blev väldigt ifrågasatt.
I februari, va?
Mm. Ett av alla de här, när han förlängde med Smalling och alla människor som de inte borde ha förlängt med. Det innebär att han kommer vara kvar i klubben om ingenting konstigt händer till 2021. Och då kommer han fira 10-årsjubileum i United, för det var 2011 han kom från Blackburn som en superhypad ung mittback.
Ja, pratar jag om honom som alltså en av de bästa, framtiden världens bästa mittback.
Ja, Arsenal jagar, vill du också ha Phil Jones?
Ja, Liverpool också. Ja. Han var väl Capello som sa att han var nya, skulle bli nya Franco Baresi och så vidare. Väldigt hypad.
Ja, det har inte gått riktigt så bra.
Det har det inte.
Han är inte lika dålig som sitt rykte, det ska sägas. Men han är inte någon Baresi.
Nej, det får man säga. Han är inte så graciös.
Hur som helst.
Det är en antitesen till Maldini, va?
När man spelar, ja det är han verkligen.
På alla sätt, ja, Maldini är världens snyggaste fotbollsspelare inom alla tider.
Det här är, vi kan inte fortsätta mobba Phil Jones. Det värsta kommer ju nu.
Jag vet, det är så himla hemskt.
När en United-spelare spelar 10 år i klubben, då håller de en så kallad hyllningsmatch, en testimonial. Det har ju många gjort, Rooney gjorde det till exempel. Bjöd in massa av sina gamla kompisar, det var ju stjärntätt såklart, som det brukar vara. Phil Jones fick ju såklart erbjudandet för att få alla. Tackade nej för att han visste att ingen skulle komma på den.
Det är så himla mörkt.
Han ska ha sagt att de enda som kan komma är min mamma och min pappa. Vem annars?
Det är så himla hemskt.
Och han har ju rätt såklart. Ja. För jag är ingen uppskattad person.
Men om han sen skulle bjuda in sina gamla kompisar som han har lirat med. Det hade varit superkul att plocka in The Blackburn-spelare från 2010.
Chris Samba kommer. Chris Samba kommer.
Martin Olsson springer runt där.
Fan,
det var så himla. Martin Gams Pedersen kliver ner och drar frisparkar på
Trafford. Det blir såhär, save Phil, hashtag. Såhär. Folk säger, Ronaldo ställer upp bara för att få goodwill och det blir en såhär välgörenhetsgrej av det. Då kanske han skulle få folk dit.
Ja, nej, han har ju såklart rätt. Alltså han skulle ju vara liksom
det skulle bli banter, alltså såhär,
skulle bara bli
alla
banter.
Skulle driva med honom under testimonial.
Och det är ju jättehemskt, för han har ju rätt. Folk skulle ju liksom driva med honom och det är ju inte så trevligt.
Men alltså jag hade ju en testimonial för Kick and Rush och det var ju bara med, inte ens min pappa kom. Han hade annat sånt, men min mamma kom i alla fall. Så jag kan ju säga till Phil att det
är inte ensam.
Nej.
Men om Phil Jones har en testimonial, då lovar vi att gå allihopa.
N'Golo Kanté. Det är ju en klyscha att han är typ snällast och finast i hela fotbollsvärlden.
Ja, verkligen.
Tror du för sig att det är en klyscha med en viss sanning?
Han verkar så himla, himla gullig och snäll.
Ja. Om det finns en person man inte vill bli se hotad med en pistol, är inte det N'Golo Kanté ändå?
Ja, då spelar det är så jävla orättvist.
Han spelar ju i Chelsea, en klubb vi båda ogillar.
Ja.
Personligen såklart.
Ja, absolut.
Ja, inte i rollen som expert, vilket vi är experter. Men man kan inte undgå att gilla Kanté. Därför blir man ju chockad av den här storyn, för den känns så otroligt. Det känns som icke-karma anpassad liksom. Det är att han ska liksom varit inblandad i en, det här är ett par år tillbaka, det är 2017, så ska han varit inblandad i en tvist med en agent som kom med ett vapen.
Det var så här bara, han är hemma, dömde något uppehåll då, hälsar på sin mamma och sin familj, och då träffar han oss före detta agent, och han är, och vad då, den agenten har med sin brorsa och har pistol. Och säger att om du inte bryter med din nuvarande agent så kommer vi döda honom. Det är ju väldigt hårt. Men
kan man säga så om Kanté?
Ja, det är väldigt sjukt.
Men om det var Alan Hatton.
Den kanske bästa grejen med den här storyn är ju att Kantés nuvarande agent, Abdelkarim Douan, tror jag uttalas kanske. Jag vet inte. Då svarar med att säga till Mediapart, det är väl någon fransk kanal. Whoever is after me, I have too many guys. I know Russians, Albanians, guys I pay and they smoke who I want.
Jag kan ändå gilla.
Det är ju sinnessjukt.
Jag gillar fotbollsagenter.
Han berättar också, han sa, jag känner folk och jag betalar dem så kommer de att plocka den jag vill. Hur vet han det? Har han gjort det förut?
Kan jag tänka en svensk agent Så Martin Dahlin säger det, att jag skickar ryssarna på.
Ja, exakt.
Jag tänker en trist ja,
Martin Dahlin kanske, han kanske är agent för, jag vet, jag har ingen aning, men typ Ludvig Augustinsson kanske. Jag vet inte. Och så kommer Augustinsson för detta agent på, om inte du bryter med Dahlin så kommer jag plocka honom.
Då springer Martin Dahlin allt.
Martin Dahlin bara kommer, jag känner folk och de skjuter den jag vill att de ska skjuta. Det är ju sinnessjukt sagt. Han borde ju spelas in.
Det är slut med att han åker in istället. Ja, kan se stå där helt utan agent. Det spelar ingen roll.
Nej,
han behöver inte. Han behöver inga pengar.
Han vill inte ha några pengar ändå.
Ja, fin man.
Det känns som att han när han får lön så får han liksom inte pengar i lön. Han får
jag tror så här, de har råkat betala ut hans lön till fel konto i 2 år. Man är för snäll för att säga till.
Ja, men typ. Och han är bara nöjd. Så han bor typ i en 2 någonstans. Jättenöjd med det.
Ja. Alltså, grannarna stjäl hans post. Han vill inte säga till.
Äter konservburksmat liksom varje dag.
Tragiskt. Väldigt tragiska nyhetspunkter. Det är så här, 3 tragiska män. Phil Jones, Kanté och Ross Barkley.
Ross Barkley är ingen tragisk person. Kanté är inte helt tragisk. Hela storyn är ju tragisk, eller den är sjuk. Men,
3 tragiska män. Vi tänker
Phil Jones är tragisk.
Ja, vi tänker att vi skippar matchen igång. Det blir för inaktuellt.
Det är för att vi är långsamma ibland.
Ja, och för att vi är lite fria i formen, va? Vi är lite som... ja, men som en coach, va? Som en framtida Arsenal-tränare nu då, som byter liksom så här formation mitt under säsong. Han byter från 3-4-3 till 3-5-2. Bara sådär, det är så vi gör.
Ja, som Brendan Rodgers efter under säsongen 2014-2015 när han vaknade upp mitt i natten och insåg fembackslinje. Ja. Och så insåg han det, så bytte han formation.
Så gör vi. Ibland kör vi matchen igång, ibland inte. Det här kommer inte vår redaktör gilla, för han säger att vi måste ha fasta punkter. Men då kanske vi byter redaktör då.
Ja.
Så är vi.
Vi är såna.
Kanske tar in
Zlatan Ibrahimovic
som är redaktör.
Ja.
Han skulle vara så hård mot oss. Vi skulle gå gråtande från varenda avsnitt alltså. Han skulle såga oss så jävla hård. Ja, varför Zlatan? Varför vill du se oss lida? Det här blev för oseriöst nu. Nu väljer jag att bryta det avsnittet. Så ser vi fram emot en kul fotbollshelg.
Vad ser du mest fram emot, Sebastian?
Alltså jag känner ju, jag tänker inte svara så. Alltså som objektiv tittare så tycker jag väl ändå att Leicester Everton, den matchen har någonting.
Den har ju väldigt mycket.
Måste jag ändå säga. Jag tror det kan bli kul, va? Jag tror det kan bli väldigt, väldigt kul. Och sen Arsenal borta mot Norwich. Jag bryr mig inte. Jag har slutat bry mig. Okej, jag bryr mig lite kanske. Men inte jättemycket. Mm. Bara lite.
Ja, nej. Det känns ganska... Nej, det är ju verkligen Leicester Everton som är den hetaste matchen här.
Ja.
Ja, hoppas att Newcastle kan göra någonting mot City i alla fall. Det vore skönt.
Steve Bruce.
Det känns ju otroligt.
Kung Steve Bruce. Hej då.
Ciao.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.